uran och brytning och hämta. Jag menar, det är klart att det blir, ju mer vi bygger utav reaktorer, desto intressantare blir det att vara smartare med det bränslet som vi bryter. Och då såklart 2030-talet, 2040-talet, så kommer vi även kunna liksom se en värde i att återvinna det som ligger och bara... Det skadar ju ingen. De är liksom i mellanförvar, det är ju inga problem med det. Det är ju inte så att ingen har någonsin skadats utav kärnavfall. Det låter ju ibland som det är världens farligaste sak. Det är liksom en väldigt ofarlig och väldigt lätthanterlig produkt. För många tror jag att det är som i Simpsons, att det är någon slags grön vätska som skvätter överallt. Det är så långt ifrån sanningen som det kan vara.
Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström samt gästen John Ahlberg som är grundare av elbolaget Kärnfull. Hej John.
Hej hej.
Ludvig Sundström förresten, han hälsar så gott. Han blev oerhört besviken när han hörde att vi skulle göra det här och han inte kunde vara med.
Jag undrade just, det saknade sen.
Ja, jag hade tänkt att han skulle bli jätteglad att vi i alla fall fyllde den här veckan. Men så blev det inte. Han skickade med lite frågor. Så här är det. Kärnfull som du har startat, är du vd nu också? Eller hur?
Nej, vd är faktiskt Christian Sjölander formellt. Jag är grundare.
Ja, vi kommer prata mer om bolaget, men i alla fall som en liten bakgrund så var det så att min kollega Anna Svan, hon kom väldigt, väldigt uppjagad in till mig med ett papper, höll det framför näsan på mig och ville att jag skulle reagera. Jag förstod ju inte liksom var på pappret jag skulle läsa. Jag är lite aspig så att jag tittade liksom på bokstäver och siffror och annat. Hon bara, men ser du inte? 100% kärnkraft. Jag bara, jaha. Vadå då? Ja, men nu kan man ha det här. Och då skaffade Antiloop fonden bolaget som vi faktiskt använder för själva inspelningen idag. Skaffade Kärnfull som elbolag. Jag skaffade Kärnfull och Anna skaffade Kärnfull. Och sen är det flera av lyssnarna i min andra podd som också har skaffat. Det rasslar in lite då och då besked om att nu har jag också skaffat. Så det ser bra ut. Jag tycker alla borde skaffa det här så att vi ordnar till det med miljön. Kärnfull.se. Men mer om det sen.
Säkerligen, ja. Men det är ju jättehärligt att se kontoret här och alla de här fina lamporna lyser upp av den absolut klimatsmartaste elen vi har i detta landet.
Ja, visst är det härligt. Och sen så väl tajmat med den här Sheldy-knäppen vi har haft också.
Precis, sitter vi tryggt.
Ja. Dagens avsnitt kan man säga, det avrundar 25 minuters fyra tidigare avsnitt om uran. Så att vi har haft en riktig kärnspecial här under hösten. Är det klart nu? Den här EU-taxonomin, har de hunnit rösta idag? De skulle göra det.
Nej, det skjuts ju hela tiden. Men 22 december är det sagt nu. Mm. Men fortfarande samma sak som med slutförvaret, som också är en sån här rulla framför sig fråga. Att allting är klart. Det är bara formalia och liknande som står i vägen. Men ja, vi kan räkna hem den. Jag tror att de lägger nog gärna ut sånt kanske i samband med julledighet. Nu, så hoppas de att människor hinner låta känslorna sjunka tillbaka under julledigheten.
Ja, du tänker besked kring. Precis innan.
Ja, och sen... Jag såg 22 december som beskedet nu för taxonomin.
Och ska vi backa lite grann? Kan du förklara vad taxonomibeslutet är för någonting?
Ja, taxonomin på EU-nivå, det är ju alltså ett regelverk, ett ramverk för alla investerare i Europa för att veta vad som är en hållbar investering. Och det kommer ju såklart vara ett enormt tillflöde av kapital in i just hållbara investeringar de kommande decennierna. Här. Och självklart så har fossilfria energislag som vind och sol kvalificerat sig för länge sedan. Men när man då skulle komma överens då om huruvida kärnkraften skulle få vara med där och således också kunna ta del av de här stora sustainable grants och alla investerares plånböcker, så blev det ju som det alltid blir med kärnkraften. Det blev känslosamt och dogmatiskt och Tyskland började spjärna emot och österrikarna tappade all sans. Så det ser ut som en sån här scen, du vet, från Ferdinand på julafton nästan, där de har stått och slitit sina bröst och berättat om nej, det är farligt. Men då gör ju EU-kommissionen det som EU-kommissionen ska göra. De ska agera rationellt och faktamässigt. Så de sa okej, då får vi titta till kärnkraften då. Och då är det den här do no significant harm-klausulen, för att alla är överens om att kärnkraften inte släpper ut speciellt mycket koldioxid. Snarare minst koldioxid av all energiproduktion. Så därför så är den ju liksom en tick in the box där. Men sen så behöver man då do no significant harm. harm? Är den farlig på något sätt för mänskligheten, för naturen? Och där så började de då träta, och vissa länder påstår att ja, den är ju jättefarlig. Det vanliga ni har hört, avfallet och proliferation, alltså spridning av kärnvapen etc. De vanliga frågorna, olyckor. Och då så har man gjort då har man ett forskningscentrum på EU-kommissionen som heter Joint Research Center, som fick i uppdrag att göra en jättenoggrann genomlysning av just kärnenergin. Man kunde ju tycka att de skulle göra det med andra energislag. Nu till exempel så funderar de ju på att slänga in naturgasen då, alltså metangas ska ju också tydligen vara med i taxonomin. Där de också kanske behövt titta lite grann ifrån do no significant harm-aspekten kan man ju känna. Men just kärnkraften fick den här specialbehandlingen och kom ut då. Vi var ju aldrig oroliga, för att vi vet ju vad det är för produkt vi jobbar med, men kom ut då i våras med jättefina betyg. Att det finns liksom inga grund för att påstå att den skulle vara farligare än något annat utav de kvalificerade energislagen. Och, ja, sen dess så har det granskats av två fristående kommittéer och också landat ganska tryggt i vad JRC, då, Joint Research Center, har sagt. Och i och med det så har det fortsatt att träta då. Fossillobbyn är upprörd och tyskarna är upprörda, för de lägger ner sin kärnkraft. Och det blir ju en konkurrensfördel för länder runt omkring som kan erbjuda planerbar fossilfri produktion, såklart. Så att de är väl upprörda, och då har det dragit ut på tiden. Men enligt allt vi vet nu så kommer kärnkraften klassificeras som hållbar från och med den 22 december i år då. Och sen så troligtvis kommer tyskarna lyckas få in naturgasen då som en transition fuel, och det är ett betydligt större fråga kan jag känna, för det är ju märkligt.
Det gick runt ett litet kul klipp idag, det här klassiska Führers sista dagar i bunkern, eller Hitlers sista dagar.
Das Untergang, ja, jag såg det också. Ja.
Och i det så sitter då Tyskland, som är de som är bromsklossen här, och kollobby får man väl nästan säga, i alla fall antikärnkraft, och säger att hellre fryser jag ihjäl på vintern och har blackouts på sommaren än liksom backar från den här idén om att kärnkraft skulle vara farligt.
Ja, nej, det var välfunnet. Det var väl kanske lite osmakligt generellt, men ja, det var väl bra manus.
Det är väl helt klart nu. Alltså för den sista pusselbiten, det var ju bara att det var, om det var farligt eller inte. Och nu har vi haft tre konsulter egentligen. Precis. Deras egen plus två granskande. Och det här syns också för övrigt jättetydligt på EUs hemsida. Det är superlätt att kolla upp.
Exakt.
Precis. Och det här är en av de få saker jag tycker EU har skrivit tydligt och kort. Mm. Det är liksom, tar upp ungefär en skärm. Ja. Eller två kanske.
Ja, så är det ju. Sen så finns det ju hundratals dokument som är själva storyn till varför de finner det så pass...
Men det står precis så här. Vårt JCR, det har gjort det här och här granskat av de här två. Och det är de här tre sakerna som ligger till grund för vårt beslut, står också liksom i klartext.
Och JRC då, det är gemensamt forskningscentrumet, det är ju inte bara en lands representant, en forskare, utan det är ju då vad det låter som. Det är forskare från hela Europa som tillsammans har tittat och satt ihop ett otroligt gediget underlag. Det är väldigt skönt för oss då som marknadsför en produkt som kärnenergin, att vi kan luta oss på forskning som är liksom i yppersta världsklass när vi påstår någonting om våran produkt. Och det är väldigt få som kan göra det. Det blir som institutet i Schweiz, du vet, med tandkrämsreklamer på 90-talet. Det blir samma. Vi kan hänvisa till JRC. Liksom.
Jag hittade lite fina bilder på er hemsida på kärnfullt.se. Dels har vi en på koldioxidutsläpp, och så är det, ja, det är en stiliserad fabrik åt koldioxidmål. Mm. Och i den där så kan man ju då se hur mycket koldioxid som släpps ut per kilowattimme. Kärnkraften syns ju knappt ens på det här.
Ja, nej, det är ju det som är så fascinerande. De kallas kärnkraftslogik där, och tanken är att de ska bli coffee table books och allt möjligt sånt där. Det är olika grafik för att visa saker som är väldigt bra med kärnkraften. Men som du säger, alltså 2,5 gram koldioxid per kilowattimme som den svenska kärnkraftsflottan då alltså har. Det
och kol har 820. Så det är 2,5 mot 820.
Mm. Och naturgasen då är ju nästan intressant, för ingen vill ju ha kolkraften. Den är ju liksom inte någon som försöker skydda, förutom tyskarna då, som eldar den som katten då i år speciellt. Men den är ju persona non grata. Men däremot nästa nebb där, det är ju alltså naturgasen då.
Mm, den står på cirka 500.
Mm, 490.
Så 200 gånger så mycket.
Och nota bene på den då, för det är ju då alltså koldioxidutsläpp per kilowattimme. Du har även metan. Och metan är en mycket mer högpotent växthusgas som ju i princip är naturgas. Så att det är en bedrövlig idé att gå ifrån kol till naturgas. Kanske minskar dina koldioxidutsläpp, men påverkan på växthusgaser är ju inte direkt positiv.
Och sen har vi det som kanske påverkar oss i vår vardag mest i närtid. Och det är ju hur säker det här här är som baskraft, alltså hur pålitlig den är. Och det finns ju liksom en bra bild här också på något som kallas för kapacitetsfaktor per energikälla. Mm. Och då har kärnkraften en upptid eller en kapacitetsfaktor på 87% och solkraft på 11%.
Precis, det är ju svenska omständigheterna där, det är ju på den svenska hemsida, och det är ju remarkabelt. Alltså, sen ska man veta, kärnkraften globalt, den ligger på 90 plus, 92 tror jag i USA till exempel. Det beror helt på hur man kör sin kärnkraft, hur mycket man servar den och sånt. I Sverige kör vi lite sparsamt. Men den kan ju gå, och den bör ju gå hela tiden. Det är det som är så häftigt med den. Alltså att den kan leverera, precis, den mår som bäst när den bara får spruta ur sig ren, fin energi.
Vi backar tillbaka förresten till själva den här taxonomin. Vad betyder den då för oss i praktiken? Det är att investerare, fonder, andra med mycket pengar kan köpa obligationer och aktier, sponsra projekt inom uran till exempel.
Ja, det antar jag kvalificerar sig in där. Ja, precis, uran.
Så man får en stämpel på sin obligation och då kan...
Det är ju intressant det här, för det sker. Det har ju aldrig hänt innan i världen då, alltså att kärnkraften har varit med i de här fina rummen, ESG-rummen. Och nu så kommer taxonomin, och hur den påverkar det får vi såklart se. Men det kommer ju låsa upp väldigt mycket kapital som annars bara hade varit öronmärkt till exempel sol- och vindprojekt eller liknande. I Kanada, som ju också är ett otroligt spännande land när det kommer till kärnkraften, så var det faktiskt den första gången som jag såg, då var det OPG, Ontario Power Generation, som hade den första kärnkraftsobligationen, First Green Bond Nuclear, här för någon vecka sedan, som en då ESG-stämpel på. Och den blev alltså övertecknad 5-6 gånger och blev en raketsuccé med 60 investerare runt om i hela Kanada, och alla vill vara med på den här resan då. Kanada ligger väldigt långt fram med små modulära reaktor.
En lite märklig storleksfaktor, det är att det här lilla elbilsbolaget Tesla är värt 1 000 miljarder dollar, och hela uransektorn är värd mindre än 50 miljarder. Mm. Alltså, det är hela uransektorn mindre än en 20:e del av bara liksom ett av de bolag som ska använda sig av energin som ska tillverkas.
Precis, det är ju det som är så lustigt. Ja. Utan kärnkraften så kommer ju, det säger ju Elon Musk själv väldigt ofta nu för tiden. Det har blivit väldigt kul att följa honom bara de senaste 2 åren sedan vi började med kärnfull. Alltså hur hans, från att vara en solar panels, batteries, everything's great människa, till att bara när han flyttade sin gigafactory till Tyskland eller öppnade sin gigafactory där, så sa han direkt på presskonferenserna, where's the nuclear? Varför, du vet, och ska börja då liksom säga det utan kärnkraft. Men han är ju väldigt intresserad av kryptovaluta också. Och den stora nedsidan med till exempel bitcoin är ju just energikonsumtionen. Det har ni pratat om också, lyssnade jag på. Och där ligger då liksom i grunden, kan man då använda liksom kärnenergin för att även mina då? Ponera att inte elnätet behöver all den el som kan produceras från en kärnkraft. Ja, men då kanske man kan ställa om det och mina krypto istället till exempel. Så han har blivit väldigt positiv till kärnkraft på sistone. Det är väldigt kul. Jag såg även hans mamman till hans barn, Grimes heter hon, en artist från Kanada tror jag. Hon gick ut med en
uransminkning.
Ja, typ, ja. Ja, exakt. Ja, de har ju ett roligt namn på sin son där tror jag. Hon gick ut med en väldigt sån här snygg, för hon har ju flera miljoner följare. Och jag pratar ofta om det, hur viktigt det är med influencers eller röster som pratar om kärnkraft. Och det var bara nu i veckan också, gjorde hon en lång sån här session om varför kärnkraften är så otroligt viktig och jag ser.
Är du involverad på något sätt i investeringar i sektorn privat? Alltså, har du möjlighet själv att köpa olika bolag? Har du några favoriter?
Nej, alltså jag kan inte påstå att jag är det. Jag såg ju vart då att det barkade i januari, så då köpte jag lite URC heter de.
Ja,
ja, precis. Det är väl din favorit, eller varit i alla fall.
Ja, det var upp 15% igår. Ja, det känns som att det var, alltså dels var det väl en studs på att det var så nedtryckt där. Det var både den och min andra favorit, Govex, var också upp 15% igår. Men det kom nämligen ut en artikel i en italiensk tidning som sa att omröstningen var klar.
Ja, jag vet. De är roliga italienare. Och de vet säkert någonting. Det här är det intressanta på EU-nivå då. För saker sipprar ut, och det är det som är så konstigt. Man vill ju att en sån här sak ska vara så transparent som den bara kan vara. Men jag tror till exempel den där kramen vi såg mellan Emmanuel Macron och Angela Merkel i samband med COP26-mötet, den var nog i direkt anslutning till att tyskarna hade sagt, nu är vi i en transition, det kommer en ny regering, nu passar vi på här liksom. Och jag tror att det har varit klart i flera månader. Det är ju liksom all information som vi har, och vi har ganska bra trådar in i Bryssel också.
De kan ju inte tillåta sig att det kommer ett överraskande utfall när de väl röstar.
Nej, det är svårt att tro. Men sen kan det alltid komma med asterixer, du vet, att det är en transition fuel, att det ska vara, för till exempel så som man tittar på naturgasen, då ska den ha en sundown clause, att efter 2030 så får du inte göra investeringar i naturgasen antagligen. Jag vet ju inte om de hittar på något.
Men den verkar i italienska artikeln så stod det ju att naturgas är med.
Ja, den är med. Ja. Mm. Det är ju det som, det är ju det som är så knasigt. Och jag har varit vansinnig på det hela året. Alltså man har klumpat samman det som har lägst, som du ser där, koldioxidutsläpp, och som då har kvalificerat sig som do no significant harm på samma nivå som liksom alla fina energislag. Och så klumpar man ihop det. Nästan all medierapportering har pratat om kärnkraft och naturgas som de har med varandra. Det enda de har gemensamt är att de är planerbara.
Ja, men det är som att man väger den här totala skillnaden och total olikhet i utsläpp mot bara en upplevd, alltså en folkligt upplevd oro för hur farligt det är, fast det inte är det rent vetenskapligt. Och det är det som de har belagt nu, att det inte är. Men bara för att folk är rädda så väger man det.
Ja, jag undrar om det är, ja, i grund och botten så är det väl det. Det handlar väl om dogmen i och med att Tysklands beslut då liksom någonstans kommer ifrån en irrationell rädsla och en väldigt så här komplicerat förhållande till kärnteknik generellt genom liksom de senaste 60 åren. Men visst, man blir vansinnig, för att det är ju så väsensskilt liksom i vad de erbjuder för slags produkt till marknaden.
Hur tror du kärnkraftssektorn generellt kommer utveckla sig på ganska lång sikt? Finns det, jag menar, som det är nu har vi inte gruvor så det räcker, och tar det ganska lång tid att gräva upp och hitta nytt. Mm. Och ska det produceras liksom 200 nya kärnkraftverk, då går det inte ihop. Om inte vi får till det här med fjärde generationens och lite annat sätt att använda bränslet. Så utveckla lite grann.
Ja, men det där är ju intressant. Alltså, jag har inte grävt jättemycket i uran tidigare. Det har blivit mycket mer i år då, uppenbarligen tack vare det här liksom rallyt och som pågår och vad det är som drar de trådarna. Alltså kärnkraftssektorn som helhet, den stod ju inför en renässans, en global renässans redan liksom 2010. Men sen så inträffade ju Fukushima och olyckan och det blev som det blev, vilket ju är väldigt beklagligt på många sätt, framförallt för planetens välbefinnande långsiktigt. Men nu ser vi då, alltså jag tror COP26, klimatmötet här nu i Glasgow, det blir ett startskott igen där vi ser att länder är pragmatiska i sin syn på hur kärnkraften kan spela en jätteviktig roll och klara och ställa om och elektrifiera världen. För grunden här är att vi ska gå ifrån den elanvändning vi har i dagsläget i världen till en betydligt mycket större elanvändning, för då lyckas vi knuffa undan fossil energianvändning. Det är ju det som man vill, elektrifiera energisektorn helt enkelt. Och där så finns ju utrymme för alla fossilfria energislag att liksom göra sin absolut bästa insats. Och kärnenergisektorn, jag menar, du kan titta på, det finns ju många bolag som har lidit hårt, EDF och liknande i Europa, Westinghouse, alla de känner ju såklart nytt blod och nytt intresse, och de vet ju att bränsleförsörjningen är ju som den är. Det är vissa länder som har den, det är liksom inga problem att divesta och köpa från olika länder, men det är ändå en begränsning i liksom i antalet gruvor till exempel. Och ja, jag tror att du kommer se liksom en kedjeffekt, för du får ju dels då, det kommer bygga stora reaktorer, Kina kommer bygga 150 stora reaktorer här på 15 år, och det kommer bygga, i Frankrike kommer de lägga till minst 2 stora reaktorer, Polen kommer bygga 6 stycken stora reaktorer, så någonstans det är liksom 55 reaktorer som är stora, som är planerade runt omkring Europa bara, och några av dem kan säkert istället bli ett koppel av små modulära reaktorer som vi pratar om, och hela den sektorn är ju hyperintressant då. För
att alltså att man hinner ändra om själva i planen. Planen är bara mer en effektplan snarare, ja, än en exakt ritningsplan.
Det är ju det som är problemet, att det är liksom långa ledtider då, men där det finns liksom, det också igen då i Kanada, det var intressant i veckan, förutom det här då med den här Green Bond och det är liksom överteckningen där, det var att Bruce Power, tror jag det var, ni kanske blandat ihop då, OPG som gjorde kanske uttalandet om små modulära reaktorer, och Bruce Power kanske gjorde den här Green Bonds teckningen, så var det nog. Men oavsett, OPG sa att vi har valt GE Hitachis BVRX 300 megawatts lilla modulära reaktor, och så vi ska bygga den, här i stämpeln, och den ska stå klar 2028. Och det blir då den första utav den modellen som många tror är liksom den modellen som kommer bli viktig för framväxten utav SMR, då, små modulära reaktorer, runt om i världen. Och där, då påbörjas ju hela den här liksom förskjutningen och bevisningen av att vi kommer kunna tillverka kärnkraftsmoduler i fabrik, du vet, nästan prefabmässigt, och så får man dem på plats. Och så då kommer det gå snabbare. Alltså vi snackar om 3 år kanske, och liksom få en reaktor på plats plötsligt istället för för liksom betydligt längre tider. Och det är ju såklart superbra på så himla många sätt, men kärnkraftssektorn som sådan blir väldigt glad. Jag menar, det finns nu 10 olika SMR-designer i världen som är på gång inom 2013.
Och den här både SMR-designen och de stora kraftverk som redan de som redan är igång och byggs, som man inte kan ändra design på, det är ju 3+-reaktorer. Det går inte att ändra, utan det är det gamla bränslet och möjligen lite mixat, lite halvåtervänt sådär som Frankrike gör.
Precis, exakt. Det där är bra att du sa det sista där. Men nej, så är det. Alltså man bygger då generation 3+ nu då, som är liksom en extremt bra version utav kärnkraft. Det är väl som en iPhone 12 liksom. En riktigt bra variant. Sen vet man i framtiden så kommer man, om det blir liksom ekonomi i det där med att återvinna bränslet, om det blir ett problem. För man måste komma ihåg med kärnbränslet då, som ibland kallas avfall. Vi använder så himla lite utav energin i det just nu. Så det är ju snarare så att man lägger det i väntan på att återvinna det. Men i och med att det är så extremt hög energidensitet, bränslekostnaderna är låga för kärnkraftsproducenten, så är det liksom inte ett så akut problem som det låter i debatten ofta. Utan vi kommer bygga ut massivt med 3+, och sen så kanske blir det relevant att börja återvinna helt och stänga bränslecykeln, som det heter då. Det görs ju redan nu. Ryssarna gör detta. Brest 300 nu är en jätteintressant liksom hel anläggning där man reprocessar och gör allting på sajten. Fransmännen har alltid hållit på att göra MOX-bränsle, som det heter. De kör ett varv till då liksom, och sen så kan de återvinna och använda. Det är så det smartare bränslemanagement, och det kommer vi se också väldigt mycket utveckling om. För att uran och brytning och hämta, jag menar, det är klart att det blir, ju mer vi bygger utav reaktorer, desto intressantare blir det att vara smartare med det bränslet som vi bryter. Och då såklart 2030-talet, 2040-talet, så kommer vi även kunna liksom se en värde i att återvinna det som ligger och bara... Det skadar ju ingen. De är ju liksom i mellanförvar. Det är ju inga problem med det. Det är ju inte så att ingen har någonsin skadats utav kärnavfall. Det låter ju ibland som det är världens farligaste sak. Det är liksom en väldigt ofarlig och väldigt lätthanterlig produkt som vi kommer se stor nytta av under våra barns livstid. Men nu så ska vi bygga de här 3+, och även de här Geitachi är 3+, så även små modulära reaktorer går liksom på nybrutet uran i de utförande som görs först nu. Sen så kommer det komma igen 4 små modulära reaktorer också då på 2030-talet.
Kan inte upprepa eller utveckla lite grann till det där om att det inte är några problem att lagra själva avfallet?
Nej, men alltså avfall, många tror att det är som i Simpsons, att det är någon slags grön vätska som skvätter överallt. Det är så långt ifrån sanningen som det kan vara. Det handlar alltså om kopparstavar som har uranpellets i sig. Alltså de ser ut som små lakritsbitar. Det är en uranpellet som är i kopparstavar. När du är färdig med det, alltså du har splittat så att du har gått det där varvet som är bra, som kan göra i nuvarande reaktorer, då är det inga problem att stoppa in det i containers, i cement, och så ställa det på ett tryggt förvar. I Sverige så mellanförvarar vi det i vatten, därför att vatten är extremt bra mot strålning också. Problemet med det är ju att det har strålning. Och det kan ju vara farligt liksom, om man får för mycket. Men vi vet ju hur man hanterar strålning. Fråga en tandläkare eller en pilot eller en doktor. Det är inga problem, men man måste ju göra det på rätt sätt, och därför måste man förvara det på ett tryggt sätt. Men handlar dels om väldigt små mängder, och vi vet exakt hur man ska göra. Schweiz har det liksom i ett sånt här, det finns väldigt roliga bilder om ni kollar på Swiss Nuclear Fuel Repository. Det är liksom all uran som man har använt sedan de började då på 50-talet är liksom uppradat i 20 stycken såna här containers liksom, eller inte containers, såna här små, vad heter de?
Ja. Tunnor?
Ja, tunnor typ. Ja, det är väldigt roligt. Det är kul att titta, om man verkligen googlar på nuclear waste, det kommer förbi alla såna här Greenpeace- du vet, tunnor gula med varnings, om man liksom går förbi och tittar på hur det verkligen ser ut, då är det är väldigt fascinerande.
Var kommer de här tunnorna och Simpsons ifrån? Såg det ut så i början, eller är det någon enstaka rysk reaktor på 50-talet som gjorde så, eller?
Jag vet inte varför nidbilden har blivit så. Det är alltså, generellt så har kärnkraften liksom misshandlats i populärkulturen alltid så att det är klart att det finns, men alltså flytande radioaktivt bränsle, det är ju unheard of. Och sen så är det också med kärnbränsle, alltså om man tittar på avfallet. Det finns ju liksom olika nivåer utav det. Avfall är till exempel kläder som har liksom, det är low level risk waste till exempel då. Det är ju inga problem. Det kan man verkligen förvara, utan det handlar just om det här liksom, det högradioaktiva som är, och det är pyttelite och enkelt att förvara och kan så att säga då återvinnas om vi vill det liksom.
En annan lite kul datapunkt, det är att om man bor nära ett kolkraftverk så får man i sig 10-20 gånger så mycket strålning, radioaktiv strålning, som om man bor lika nära ett kärnkraftverk. Varför är det så?
Hur kommer det? Kolkraften är ju bland det mest radioaktiva som finns på jorden, och det är det som är så galet. Jag vågar inte svära det på det, men det var liknande liksom ratings på biomassa då. För biomassa är ju ett sånt här stort problem också. Biomassa tänker man, det låter bra, det gillar jag. För det är liksom planerbart och det är man tänker att det är liksom det som resterna är från skogsbruket och sådana saker som vi eldar, man känner till i Sverige här liksom, man eldar för värme. På EU-nivå så är alltså 70% av all förnybar energi, inte el utan förnybar energi, det är alltså biomassa. Och biomassa utav 50% utav den biten kommer ifrån att man hugger ner träd och eldar upp dem. Och då kan man prata om det här kretsloppet och plantera ett nytt träd och allt är så fantastiskt. Men dels så får du ju utsläppen, för att elda träd då får du koldioxid rätt upp i atmosfären igen. Och sen så ska du vänta på att ett träd växer upp och sen så kan du labla det som förnybart. Utsläppen är enorma, det tar lång tid att recuperera det för planeten. Alltså biomassa is a scam som man ofta säger, och det, där måste vi också komma bort ifrån. Så därför är förnybart till exempel som en label problematisk, för det är ju förnybart för det växer upp ett träd. Man ska prata om fossilfrihet och sen så ska man titta på utsläppsnivåerna, och det är det som till exempel den här grafiken där gör. Titta vilka utsläppsnivåer, för det vi behöver göra det är att få ner alla energi, alla electricity grids till under 50 gram koldioxid per kilowattimme. Och biomassa ligger på 230, 240, 320, alltså det beror helt på vad du eldar för någonting. Det är liksom så långt ifrån att vara en bra idé. De som klarar det här, det är kärnkraft, det är vattenkraft, det är geotermisk kraft, om det går att skapa, och sen är det sol och vind då. Men solen ligger ju alltså uppe på där, just nu som solen är nu, så ligger den på typ 48 gram. Det är väldigt mycket mer än kärnkraft på 2,5 till exempel då. Eller 5 eller 12 som är världsgenomsnittet då.
Vad var det du lyssnade på precis när du kom upp här flåsandes för trapporna?
Flåsandes, ja precis, hissen fungerar inte.
Vad hade du för koldioxidutsläpp egentligen?
Ja precis, jag förstörde hela atmosfären. Nej, jag hade då vår nya miljöministers presskonferens här, det var nu 14:15, så skulle hon berätta om slutförvaret. För vi i Sverige, det kanske man känner till, i Finland är det första landet i världen som har ett godkänt och slutförvar utav kärnbränsle som byggs as we speak. Och Sverige kommer ju bli antagligen det andra landet i världen, men det är ju det här som man fram och tillbaka träder om. Och idag så skulle besked komma, men beskedet som kom nu i trappan här ute, det var att hon ska ge besked om ytterligare en månad drygt, och 27 januari så ska Sverige få reda på att hon har nu läst klart alla strålskyddsmyndighetens underlag och sådär. Det är en otroligt utredd fråga, 40 år om man tittat på hur ska vi kunna göra detta på ett bra sätt, och det finns liksom inget tvivel om att det kommer godkännas heller.
Och det vi får då är en konferens om en konferens.
Ja, det var precis det, en presskonferens, om att hon ska hålla en presskonferens. Och det kan man ju såklart göra. Men det finns ett tryck politiskt. Ja, den politiska aspekten av detta är riktigt tråkig tycker jag. Det är ointressant för mig. Men så är det såklart. Vi lever i den värld vi lever. Men slutförvar, och det kan man också tänka sig, men om vi ska återvinna det och göra det till bränsle i framtiden, varför ska vi slutförvara det då? Det är liksom en relevant fråga. Jag kan också hålla med om den. Det viktiga tycker jag med ett slutförvar är att vi i alla fall kan ge våra framtida generationer möjligheten att återhämta det på något sätt.
Om ja, vi borde både få betalt för liksom hyra så att säga, och ha någon slags option på att använda det.
Ja, precis, och det där är intressant. Det finns ju en liten affärsidé man skulle kunna ha. Men det är knasigt kan jag känna att gräva ner det i ett hål och bara stänga och glömma. Men om inte ett slutförvarsbeslut finns på plats, en slutförvar håller på att byggas, så finns den där ständigt, vad ska vi göra med avfallet, frågan. Men det tänkte jag på. Jag lyssnade på Strålande tider podcasten som är väldigt bra här. Det var i veckan ett nytt avsnitt med, då sa gästen här, Vincent Gustafsson, att avfallet, om någon hade kommit på generation 4 nu som en avfallslösning istället för ett sätt att skapa el Är du med mig?
Ja.
så det,
om man inte bara bränner bort energin.
Ja, precis. Ja. Mm. Så hade det ju varit världens bästa lösning. Det blir ett problem med generation 4 att det teoretiskt sett även kan skapa liksom el och energi i tusentals år utan utsläpp. Och det, då, för då behandlas det på ett annat sätt. Och då kommer det in såna här larviga termer som levelized cost of energy, som är en sån här värdelös sätt att räkna på mycket el kostar. Det är det som LCOE som det kallas då. Det ser man i alla såna här. Så här mycket kostar sol, så här mycket kostar vind, så här mycket kostar kärnkraft. Den är liksom, det är som att titta på en liten bit av kakan och försöka bedöma om någonting är dyrt eller inte. Fråga Tyskland liksom, om det är dyrt med väderberoende elproduktion. Och där tänker jag, det är det energy-only-modellen som måste liksom förändras till ett systemtänk. Hur mycket kostar ett elsystem som ska fungera på ett sätt? Och det görs massor med scenarion kring det liksom. Men ja, vi ser verkligen stora problem med att man tittar på den. Det är som att jag skulle hitta på ett nytt cykelhjul som är billigare och lika bra. Liksom. Men jag måste bygga om hela cykeln för att det ska fungera. Men det pratar jag inte om. Jag pratar bara om hur billigt mitt cykelhjul är. Men för att det ska kunna fungera och passa in i. Liksom, så.
Varför startade du Kärnfull? Så vad är poängen? Blir det mer kärnkraft om jag väljer kärnkraft? Eller finns inte kärnkraften där oavsett?
Nej, det är en jättebra fråga. Alltså, jag startade Kärnfull tillsammans med Christian av många anledningar. Vi vill hitta på något nytt och vi vill göra något som var bra på riktigt och sådär, såklart. Men saken är ju den, om man inte väljer kärnkraftsel, ursprungsgaranterad kärnkraftsel då, så blir det nästan som ett val av nedläggning av kärnkraft just nu. För att nästan alla andra elavtal i Sverige handlar om liksom bra miljöval och sol och vind och vatten. Men innan vi fanns så kunde man inte ens välja kärnkraften. Så om man var införstådd med den informationen som du har där, extremt låga utsläpp, hög pålitlighet, hög säkerhet etc. Så hade man inget sätt att liksom kanalisera det. Och då sa vi, ja men vi ser ju här att IPCC och IEA och hela världens liksom forskare säger att vi behöver väldigt mycket mer kärnkraft i framtiden. Vad är det som håller tillbaka den från att spela den rollen som den kan göra? Nej, men det är väl antagligen public perception. Så vi ville skapa ett sätt för slutanvändare, liksom vanligt folk, att kunna stå upp för kärnkraften och välja den liksom aktivt. Och det gör man ju då. Det sätt som man väljer el, det är genom det här ursprungsgarantisystemet som är fullt av håligheter. Väldigt, väldigt skruttigt system tyvärr, men med stor förbättringspotential kanske jag ska säga. Men om man kan köpa ursprungsmärkt el från sol i Sverige, det finns liksom 100% solavtal i Sverige till exempel. Då hämtar man alltså ursprungsgarantier ifrån Italien som är 16 månader gamla, brukar vara exemplet, eller Spanien. Alltså, det blir liksom ingen koppling till den riktiga konsumtionen. Och det blir ju problematiskt på en greenwashing-nivå då. Om jag tror att mina lampor nu, trots att solen har gått ner, lyser utav solkraft, så kanske jag kopplar av och liksom struntar i och koncentrerar mig på vad som är de riktiga utsläppen etc. Så där tyckte vi att det var intressant att stoppa in ett varumärke, Kärnfull Energi, liksom det första business consumer varumärket som kan kliva in och bara bli ett sätt för människor att välja aktivt kärnkraften i sina elavtal.
Och det funkar det? Ni växer rätt snabbt va?
Verkligen. Och, nu, alltså
och det finns massa andra bolag också?
Precis, det gör det. Och vi finns i Danmark och i Sverige nu och vi kommer finnas i flera länder inom kort. Vi växer remarkabelt snabbt de senaste veckorna och det är väldigt kul, för då blir det ju ett sätt för svenska folket att liksom, så här, vi tycker att det här är vansinne. Vi ser vad resultatet blir om vi gör vårt elsystem helt väder- och importberoende. Då blir det så det har blivit de senaste dagarna när man betalar 3000% mer för elen i november än vad man gjorde förra året till exempel. Och det går ju inte, för det är människors plånböcker det här handlar om. Så att vi blir ju ett sätt att liksom kunna samla upp och skapa konsumentmakt. Och vi står ju upp för kärnkraften varenda sekund på dygnet. Vi gör det genom opinionsbildning, vi gör det genom faktaspridning, vi gör det genom att bara föra kapital till liksom branschen. Och genom vårt forskningsstöd då, som är kul också.
Ni har valt en lite särskild variant av abonnemangen också. Den är timbaserad. Kan du förklara hur det
precis,
ser ut?
Precis. Ja, jag har aldrig satt mig in i att det var så ovanligt innan jag började med detta. Men för mig är det ganska logiskt. Jo, vi har rörliga timpriser då, vilket är det man ska ha nu. Alltså, nu tänker man sig, vad ska jag ha för elavtal? Ska jag ha fast det, och pris och etc.? Nej, man ska ha rörliga timpriser. För då har man i alla fall makten att kunna själv. Om man vet mellan klockan 15 och 18, så som det var i måndags till exempel, då, när spotpriserna priset upp på 7 kronor. Om jag kan låta bli att köra diskmaskinen eller tvättmaskinen då, eller ladda min bil eller vad det må handla om.
Bastun.
Ja, bastun. Om jag låter bli att göra det just där, då kommer liksom Kärnfullt ta betalt för den konsumtionen som är varje timma istället. Och på det sättet så kan man ju då komma ner i pris genom att undvika att använda som mest el. Och det oftast handlar om 7-9 på morgonen och 17-19 på kvällen. Så att det timpriset är bra.
Nu tror jag inte, även om jag fick beskedet idag, så tror jag inte att jag är riktigt, riktigt påkopplad på Kärnfull ännu, utan jag håller mig liksom på. Den måste ju bytas från mitt gamla. Mm. Men redan så tänker jag så att om jag kommer in från utegymmet lite före 9, då avvaktar jag ändå med att sätta på kaffevattnet.
Ja, men det är ju lite så man vill att det ska fungera. Jag personligen är väldigt kluven till det, för att jag kan känna att Sverige är ett iland. Vi ska kunna använda el när vi vill, och vår el har alltid varit fossilfri och ren och pålitlig och billig. Nu är det inte längre så. Så därför så hoppas jag att Kärnfull långsiktigt kan ta oss tillbaka till en värld där elen är en naturlig del som man inte behöver tänka på hela tiden. Den är billig och den är pålitlig. Även när vi kör varenda bil eller industri på el, och då behöver vi jättemycket mer elproduktion. Den resan dit, fram tills dess, då kan det vara smart att vara lite aktiv och tänka liksom hur gör jag för att undvika de här? För nu slutade det blåsa, ja, då blir det jättedyrt. Och nu ville Putin stänga av kranen, då blir det jättedyrt. Alltså, det är så vansinnigt. Det handlar om energioberoende för ett land. Liksom. Det är därför som vi behöver kärnkraft.
Jag vill ju gärna att det här ska finnas, att det ska växa, så att jag får ha kvar det, så att jag får ha kärnkraft och jag får en stabilitet i Sverige. För det så måste ju ekonomin gå bra för Kärnfull också. Mm-hmm. Och då undrar jag om, växer ni kassaflödes positivt? Hur funkar liksom intäkter, kostnader och overheadkostnader?
Ja, men det gör vi verkligen, och det är väldigt kul, för vår affärsmodell är så mycket mer hållbar, skulle jag vilja säga igen då, än många elbolag. Så vi är inte med på någon sån här älskling.se och sån här kampanjsidor där man får betala massa pengar upfront för att vinna en kund, vilket gör att du kommer hela tiden behöva jaga ikapp intäkterna på kunden, utan människor väljer oss för att vi står för någonting helt annat. Så vi gör inte någon dyr marknadsföring, utan vi finns bara som ett enkelt liksom sätt att välja kärnkraften. Och på det sättet så kan vi också ha en lönsamhet som är liksom, vi kan hålla extremt låga priser så som vi gör också på grund av detta, för vi har liksom inte så stora kostnader. Sen så timpris gör ju också att vi inte tar några risker, utan vi följer med hela tiden tillsammans med våra kunder vad det kostar för stunden och så vidare.
Men får ni betalt innan ni måste betala?
Nej,
det går. Nej, så att det blir ändå kassaflödesnegativt.
Och det är det negativt. Som är utmaningen såklart för alla elbolag, för man har ju då en balansansvarig, och man ska hela tiden kunna vara beredd att betala för sina kunders konsumtion. Så det finns ju stora liksom pengar där som man behöver.
Det betyder ju egentligen då att då behövs det, om man vill växa riktigt, riktigt fort, så behövs det kapital. Mm-hmm. Funderar ni på en börsnotering?
Ja, det kommer kanske dyka upp på horisonten. Just nu så har vi fick in tidigare i våras i mars, så gick Midrock Invest in i oss med kapital på en emission. Ja, så de är med spännande. På en liten bit. Och det tyckte vi var kul av många anledningar. Framförallt för att det blir första stora investeringen i liksom, stora investeringsbolaget som ger sig på kärnkraften som fråga. Att vi är med på Midrock Invests cleantech-portfölj på deras hemsida. Och sånt här. Det är liksom viktigt för kärnkraftens fråga. Så där har vi sitter väldigt bra till så sätt. Och det är viktigt att göra det nu när det är såna här galna tider. Vi ser ju elbolag i Storbritannien, 25 stycken har gått i konkurs bara för att de har lovat fastpriser. Det galna, låga priser. För fastpriser nu, jag tror inte det kommer finnas som produkt nästa år. För du har liksom en tredimensionell risk. Tidigare har haft en prisrisk, och det vet ju du mycket allting om hur man liksom hedgar en prisrisk framåt och terminer. Men nu har du dessutom en volymrisk och en profilrisk som kommer in på varenda timma för varje kund. Om du då ska säga att ja, du får ett fast pris på X. Sen så om du bara börjar ändra hur du konsumerar din el och du hamnar, du vet, det blir, och det multipliceras ju som en lavin för ett elbolag. Så plötsligt så är du liksom skyldig miljonbelopp som inte har täckning för dina kunder.
Så. Ja, och om inte annat så måste de ta höjd för det och ta extra liksom, mycket betalt. Det funkar inte heller.
Det är så det funkar. Och det är det jag har sett som fast pris som erbjuds nu. Det finns två varianter skulle jag säga. Det finns de som är liksom ärliga, och då är det jättedyrt. Då handlar det om liksom, man låser sig på 2 kronor kilowattimman i 3 år. Eller så är det då sådana, jag ser små, jag ska inte nämna namn, men små kommunala elbolag som verkar inte ha förstått situationen och kommer säkert få problem.
Då blir det skattebetalarna.
Ja, så blir det.
Jag tyckte det var sjukt lätt att byta. Ja. Det var så lätt så att jag undrade nästan om är det något steg jag missar här. Men i princip så fyllde jag i mitt personnummer, möjligen adress, men den kanske kom automatiskt. Mm. Och sen kanske jag skulle fylla i elavtalsnumret.
Nej, det räcker egentligen med personnumret, så hämtar vi med BankID.
Ja, just det, så var det. BankID, plupp, och sen var det klart.
Det tar en minut, ja. Max.
Men, och sen kommer det lite mejl med uppdateringar under de efterföljande
veckorna.
För det
veckorna. Är ju alltid när man byter elavtal så är det en process. Alltså först måste vi vänta 14 dagar på ångerrätten, och sen så ska vi kontakta elnätsbolaget. bolaget och få fram anläggnings-ID, jada, jada, jada. Så att det tar, och sen så har man oftast en uppsägningstid oavsett om man vet om det eller inte, eller en bindningstid. Så vi avvaktar, vi bryter ju aldrig några avtal, utan vi avvaktar, här är fullmakten, Micke vill byta, när kan han byta, och så svarar det tidigare elbolag. Liksom.
Ja, och så ligger ni bara och bevakar det där och ser till att
och
det
blir klart. Och du får såklart mail som berättar vilket datum det börjar och sådär. Ja. Så att, ja. Men vi kommer med roliga saker nästa år också, det kommer appar så man kan hålla koll på sin konsumtion och prisnivåer och sådär. Vi utvecklas ju hela tiden och vi står liksom väldigt bra inför den här nya, ja, jag tror att 2020-talet kommer handla väldigt mycket om liksom data och kunna liksom visa på fakta och, som konsument och, liksom, och där vill vi se ursprungsgarantierna bli mycket mer realtidsbundna och liksom knutna i närområdet till exempel, för då ligger kärnkraften väldigt bra till, men också alltså att man ska kunna dela med sig och visa sina grannar, kolla mitt utsläpp, det är bara 2,5 gram liksom. Så här går det till, och det är där, ja, det är så som man liksom får en energiomställning på riktigt liksom.
Hur länge måste man vara kund innan man får en sån här keps där det står jag går på 100% kärnkraft?
När skrev du på? Det var en vecka sedan, va? Ja, nej, de finns att köpa i vår webbshop, väldigt rabatterat pris nu, men de är faktiskt nästan slut. Jag tror att jag fick med mig de sista upp nu. Det kommer en ny batch här om någon vecka. Du ska få din nu, Micke.
Ja, grymt. Icke sponsrat, inte på något sätt.
Nej, det är det väl inte, va?
Nej, absolut inte.
Jag har inte sett något.
Vi har det här i helt och hållet för att jag och Ludvig är intresserade av uran och kärnkraft. Mm. För att jag själv har abonnemanget. Och för att få en annan vinkel helt enkelt på investeringsläget och den politiska situationen.
Mm. Så är det. Ju fler som väljer det här liksom i vardagen, desto större investeringspotential har det. Det handlar ju om marknadskrafter, konsumentmakt. Alltså, men det är det som jag säger. Om man inte väljer det, då väljer man liksom motsatsen. Då väljer man nedläggning. Så det är därför det blir så himla viktigt. Man hade ju kunnat tänka att det skulle vara status quo. Liksom.
Ja, tänk om ni hade varit lite snabbare så hade vi haft kvar
Ringhals 2. Ja, jag tänker på det hela tiden. För vi startade 2019. Då fanns ju både Ringhals 2 och Ringhals 1 igång. Och elpriserna var magiska. Liksom. Jag tror 2020 hade vi ett genomsnittspris i elområde 3 på 36,44. Alltså, inklusive moms, inklusive allting. Ja. Och sen så tog Ringhals 1 tog de livet av den stolta pjäsen. Och så sitter vi här nu då. Liksom.
Ja. Men, det är tragiskt.
Mm. Nej, så jag önskar att jag kommit igång mycket tidigare såklart. För det är väldigt kul också. Jag är liksom stor. Både jag, Christian och teamet, vi har många som hjälper oss, är väldigt så här, energifyllda kring detta.
Ja.
Pun intended.
Ja, precis. Ja, det är bara gå in på kärnfull.se och så löser det sig på några sekunder.
Det gör det absolut. Ja.
Tackar dig så mycket, John.
Tack själv.
Så har du lyssnat på 25 minuter. Tack och hej.